Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, nu är vi tillbaka.
Ja.
Ja, idag ska vi prata om förlåtelse.
Ja.
Vem var den senaste du bad om ursäkt till?
Alltså jag är inte jättebra på att be om ursäkt. Men vi kommer till det.
Ja, många år sedan.
Nej, men jag tror att det var kanske min kollega Erik. Han hade väldigt, väldigt mycket att göra. Och jag var, som jag brukar göra, ganska pushy och ganska framåt. Och jag tror att jag pushade tills det exploderade.
Mm.
Och då sa han det. Vi är båda personer som är ganska så här, vill få saker att hända, beslutsmässiga och kan vara uppfattas som lite hårdare ibland. Och då brann det för honom.
Mm.
Och då så istället för att brinna tillbaka som hade varit i alla fall 16-åriga Bodils reaktion så gick jag verkligen fram till honom och bad om ursäkt. Och då var det helt fint. Eftersom vi båda är också bra på att släppa saker när man väl släpper. Du då? Mm.
Vet inte. Men, vad kan det vara? Vad har jag gjort för... Jag får börja den här änden då, om man ska tänka kring det här. Vad har jag gjort för dumt på sistone? Ibland ber jag ju om ursäkt till dig för att jag är för långsam på att svara eller... Bara svara för lite. Och sådär. När det kommer till podden.
Men då släpper jag det. Mm. Så fort du säger förlåt släpper jag det. Då blir jag glad. Men hur ska jag göra för att nå dig? Vad är jag för fel?
Det är väl ingenting tror jag. Jag tror bara att det är liksom. Nu när vi spelar in. Så har jag fortfarande semester. Och då har jag bara varit lite så här att jag skärmar av mig från alla yttre intryck.
Det är fint bra.
Och annars är det bara att jag så här har väldigt mycket jobb och alltid saker och få klart och så. Så jag vet inte.
Men
det bästa kanske vore om vi liksom drog iväg 2 veckor och
planerade året.
Planerade och spelade in allt då. 2 veckor, det är ändå så här. Då skulle man kunna jobba typ 120 timmar.
Mm.
Då, det tar liksom 60 av de timmarna och spela in 52 avsnitt.
Mm.
Och sen, då hade vi liksom lagt lite mer tid på planering inför varje avsnitt än bara, ja, 2 veckor så hade man kunnat göra det så här bra.
Men då gör vi det.
Ja.
Okay, men
var ska vi åka då?
Typ såhär Georgien eller något.
Ja.
Tänker jag.
Det är ingen dum idé.
Alltså något som är så här, något som är intressant och kan väcka så här tankar men som inte distraherar för mycket.
Det är sant, för Georgien är inte ett ställe man behöver vara i 2 veckor utan det räcker nog med så här 3 dagar. Liksom. Och därmed så behöver man inte vara så intensiv i sitt turistande om man är där i 2 veckor.
Exakt. Eller socialiserande. New York hade varit så här, det hade varit för svårt att få ihop det då. Då hade vi nog båda förslappats och hellre liksom.
Ja, för det kanske vi har pratat om förut, men när jag bodde där hösten 2015 så tänkte jag att jag skulle jobba mycket mer än vad jag gjorde. jag bara typ åt och drack och hängde med folk.
Härligt för sig.
Brände jättemycket pengar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, det var inte bra.
Det är inte billigt att bo där.
Nej, herregud, det kostar typ 3000 kronor att gå utanför dörren på Manhattan.
Men om man ska ta någon som är lite djupare sårad än jag när vi inte förbereder poddavsnitt. Mm. Har du någon då?
Ibland så måste jag be om ursäkt till de jag jobbar med av olika skäl. Kanske för att jag har lite, utan att bli alltför ingående på olika situationer med folk på jobbet. Men jag kan, jag tror att jag ibland kan vara lite tuff liksom. Och lite tuff i onödan.
Att du låter hård eller?
Ja, eller att jag är neggig. Det har varit uppe på tapeten i den interna organisationen att jag är neggig ibland.
Jag kommer inte upp.
Att det är en olyckskorp som pratar om att ett projekt är en katastrof eller på väg att bli en katastrof när egentligen alla andra inblandade, inklusive kunden, typ tycker att det verkar ganska bra.
Oh, bara inte säga det till kunden så.
Nej, det brukar jag inte göra.
Men alltså jag tycker att det är väldigt svårt att be om förlåtelse. För alltså redan när jag var liten, då bråkade mina föräldrar jättemycket. Och jag var också ganska, jag var som jag är nu. Jag var ganska bestämd och kanske ännu mer besserwissrig. Och då kunde det bli att jag liksom skrek någonting, sprang till mitt rum, smällde igen dörren. Och hoppades typ att, för då la det sig efter 30 sekunder. Och då blev jag så här ledsen. Och så hoppades jag att det skulle komma någon. Så att jag liksom skulle kunna gå vidare. Men stoltheten gjorde att jag själv aldrig lämnade rummet. Liksom.
Mm. Jag var lite likadan. Jag känner igen mycket av det.
Känner igen det. Mm. Och, men så fort, om de nu kom där till slut. Det kunde ta väldigt lång tid. Så då släpptes det och allt blev bra. Liksom. Och så där är jag fortfarande. Framförallt i relationer. Liksom, att jag kan bli väldigt, väldigt stolt.
Jag har också extremt mycket prestige.
Och det är, jag tror att det är min största svaghet. Och jag tror att det är det som gör att jag får ångest. Mm. För jag har svårt att be om ursäkt för att jag är stolt. Men jag har också svårt att förlåta mig själv. För att jag har mycket krav och så. Och det där blir så här ett moment 22.
Mitt knep, för att jag är väldigt lik dig i det här tror jag. Men jag tror att för mig och säkert för de flesta, inklusive dig skulle jag tro, så blir det liksom lättare om man avdramatiserar lite. Så här, jag tror att mitt bästa knep, jag vet inte om jag satt i system riktigt, men om jag ändå försöker titta tillbaka på så här, när man lyckas be om ursäkt, så tror jag att det handlar lite om att man också släpper lite på idéerna om hur extremt viktigt det är att ha rätt eller få rätt eller liksom själva saken som sådan. Så jag tror att som ett mellansteg på vägen dit kan det vara bra att liksom komma fram till att det inte, att hela grejen inte är hela världen eller så här. Då blir avståndet till att göra det kortare.
Sen kan man ju
invända då att det i så fall är ett sätt att liksom, ursäkten kanske blir mindre värd då om man liksom,
precis,
om den föregås av en inre process där man har gjort den mindre viktig. Men
man har i alla fall börjat öva då själv.
Ja.
För det är, för mig blir det nästan fysiskt, att alltså det blir svart liksom.
Då kan man ju förstå att det blir väldigt, väldigt svårt. För då är du så extremt investerad i liksom, konfliktlinjen.
Det blir prestige och det blir viktigt som du säger. Liksom. Och då är det väldigt svårt. För det är ju när tröskeln är lägre som det blir enklare.
Jag kan ibland säga, när man har såna här politiska diskussioner på Facebook och så. Så om man har haft fel i någon detalj eller så, det händer mig väldigt sällan. Men då kan jag också skriva mitt i en diskussion att jag ber om ursäkt eller att okej, du har rätt, jag har ändrat mig. Vilket man typ aldrig ser någon göra i en Facebook-tråd. Men det har jag också. Och trots att man vet att det är väldigt många som kollar på och så. Jag har inte några större problem med det. Jag har lärt mig att det inte är en svaghet eller liksom, och att många också tvärtom blir imponerade av det. Att det är ett bevis på att man är smart, inte att man är dum.
Ja, alltså jag tror att en vän sa det till mig en gång, eftersom att jag har mycket ångest, väldigt hård mot mig själv men också väldigt hård mot andra, och att det skapar en konflikt i mig där jag ångrar mycket av det jag gör för att jag är hård men också dömer andra eller så. Och då sa den här personen att alltså, bara du lär dig förlåtelse, att säga förlåt till andra, men alltså framförallt typ, att förlåta dig själv. Mm. Just för att sänka stoltheten och typ inte ha så jäkla höga krav. Då tror jag att din ångest kommer så elimineras. Du kommer bli fri då.
Mm.
Så, och jag tror att det stämmer. Så jag måste typ bestämma mig för att lära mig det här.
Mm.
För även om man är där i rummet och har smält igen dörren eller ja, som en bild, liksom figur, eller vill ha rätt i någon fråga eller anser att man har blivit orättvist behandlad på något vis, så är ju den situationen man skapar för sig själv så mycket värre. Liksom.
Mm.
För när man är där, då vill man ju egentligen bara ha en kram och gå vidare, så släpper man det.
Mm.
Men det är väldigt svårt.
Ja, känner du att du har gjort någon progress då, eller liksom var befinner du dig? Du har ju uppenbarligen då kommit in till någon slags insiktsstadie.
Ja, sjukdomsinsikt.
Ja.
Absolut. Jag tror att jag har kommit en bit på väg, framför allt absolut i så här professionella sammanhang och så, verkligen. Mm. Alltså där är det inte alls ett så stort problem längre. Jag tror att jag har kommit en bit på väg i att vara lite mer förlåtande mot mig själv. Alltså så här, det kan vara allt möjligt så här. Du har inte tränat den här veckan. Du har ätit mycket skit. Du levererade inte så bra på det här mötet. Alltså man är sin egen liksom värsta fiende. Eller så här, nu var du dum mot den här personen. Eller du har inte umgås med den här personen på väldigt lång tid. Alltså jag har mycket av en sån inre röst. En härlig kompis här inne liksom, som man måste leva med. Och jag tror att där har jag blivit lite duktigare på att så här, ha acceptans för situationen. Och för mig och vem jag är och sådär. Lite som du sa, att såhär, alltså lite såhär.
Mm.
Men det, alltså det där alltså det är typ, det är det svåraste någonsin. För mig är allt superviktigt. Ja. Mm. Så det där alltså om jag skulle nå dit, så tror jag att det skulle bli väldigt bra. Sen så, när jag känner att jag har blivit orättvist behandlad, där har jag väldigt mycket kvar.
Mm.
Och jag tror att det hänger ihop mycket med att till exempel om jag har varit ledsen och någon person inte har ställt upp för mig då, när jag tycker att jag själv kanske har ställt upp, så blir jag väldigt så här stolt i det och dömande i det.
Mm.
Istället för att, som min syster sa när jag tog upp en så här specifik situation ganska nyligen, så sa hon bara, men har du sagt att du behöver den här personen nu? Och det där så här, att be om hjälp typ, eller att det är också sjukt svårt. Och jag tror ganska så här, tätt sammankopplat.
Mm. Ja just det, och det är en dålig kombo såklart. Så det är synd att de är sammankopplade.
Ja, exakt. Förlåtelse handlar inte bara om att be om förlåtelse, utan också att kunna ge det.
Mm.
Hur är du där? Är det enkelt eller svårt?
Lite blandat tror jag. Jag vet att Love och Jakob pratade om mig någon gång. Det var någon av dem som återberättade det och sa att en bra grej med mig är att jag faktiskt nollställer sånt där väldigt snabbt och enkelt. Alltså så här att man kan ha en jävligt tuff diskussion eller någon slags liksom meningsskiljaktighet, men att jag sen verkligen lägger saker bakom mig. Och det tror jag är rätt i typ de relationerna som jag har med dem, liksom, både på liksom privat och professionellt plan, även om det finns olikheter mellan de relationerna också, men att om de är liksom långsiktiga och betydelsefulla, så tror jag att jag har egentligen väldigt lätt för det nästan. Sen tror jag att jag kan, alltså, jag tror att i relationer som är mer så här under utvärdering, eller vad man ska säga, då är det inte lika, eller så här, då kan man ju bara bli lite mer bestämd så där, alltså så här, om man ska låta det passera eller inte. Och så det beror nog lite på. Jag tror på sätt och vis att det är lite nyckfullt också, att man går lite på känsla, jag vet inte.
För mig krävs det någon form av wrap-up. Jag kan vara enormt långsint om det inte har kommit ett förlåt eller man har fått rensa luften eller på något sätt. Men så fort det är gjort, då kan jag glömma det, alltså på en sekund. Men att det här med att ha saker hängande i luften, situationer som har varit mellan personer, kanske lite oförrätt, man har hört någonting. Att ha det i liksom ouppklarat, det, det är inte bra, tror jag.
Jag kommer ihåg jag, Björn Werner, var vän som är kulturchef på GP nu. Han var inte det då. Vi hade någon grej här för 1,5-2 år sedan kanske.
Är det sant?
När vi inte pratade med varandra på ett tag, på ett par månader kanske. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var, vad det handlade om. För att sen så bara bestämde vi oss för att det var väldigt onödigt, och så lade vi bakom oss. Och sen har jag liksom inte förrän nu tänkt en sekund på det ever since. Så ja, det är...
Det visar ju också på hur fint det kan vara att faktiskt förlåta och förlåtelse.
Ja.
Istället för att ha så här dynga som stör en själv. Och det tar också energi, så att bara så göra sig fri från de sakerna.
Mm. Verkligen. Men en annan intressant liksom aspekt av det här är ju... Jag tänker... Det finns ju ett ordspråk om att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov. Det vill säga att man kan tänja lite på andra personers gränser utan deras tillåtelse och sen liksom...
Betala med ett förlåt.
Ja. Vad tänker du om det?
Då tänker jag att, alltså, ja, men jag är ju inte så, eftersom att jag har så svårt att säga förlåt. Men för de som har, när förlåt är värt 1 krona istället för 100, så är det ju klart att man kan strössla med det.
Mm.
Jag tycker att, alltså är det i typ så här, i bolagsbyggande eller sådana grejer, då är det såklart att det är bra att köra. Men när det handlar om relationer och människor, då tycker jag absolut inte det.
Nej, men jag tycker, nej men... jobbmässigt så är jag väldigt mycket så, jag har ju min slogan usel service, suveräna leveranser, att så här, folk behöver inte gilla mig under vägen om de så här, kommer fatta grejen i slutändan, så därför jobbar jag väldigt mycket enligt principen att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov när det kommer till jobb, och att man liksom kör, och att resultatet är överordnat processen. För det är faktiskt så att de bästa resultaten, i alla fall i det jag jobbar med, åstadkoms inte alltid genom de behagligaste processerna. Det finns ett ganska obefintligt samband.
Mm.
Eller ett negativt kanske. Mm. Så därför funkar så där. Men annars, så nej, det är väl svårt att göra gällande att man liksom inte ska, att man ska passera sådana gränser i liksom en personlig relation. Så. För det är ju inte samma liksom spelregler eller samma, det är sällan man i en relation liksom ska uppnå ett mål, eller så här liksom, det går inte, anledningen till att man hellre ber om ursäkt än om lov i jobbsammanhang är ju på grund av att man ska någonstans, och det vill egentligen alla i slutändan. Sen kanske inte alla ser det liksom at any given moment, och då kan man, om man då tänker att man vet bättre, så kan det vara värt att liksom betala det kortsiktiga priset för att åstadkomma det som alla vill på lång sikt. Men det finns ju ingen motsvarighet till det i liksom privata sammanhang.
Nej, för det bygger ändå på att man har gjort en konsekvensanalys.
Om man inte är typ förälder till ett barn, då kan man göra saker som barnet kränks av på kort sikt för att det ska komma ett mål på lång sikt.
Men kalkulera liksom.
Ja.
Men det funkar ju inte i så jämlika vänskapsrelationer.
Nej, liksom.
Ska jag be om ursäkt till några? så kan vi öva lite. Det här är KBT.
Ja.
I högstadiet så var jag ganska... Det känns som att så här, jag är Benjamin Button. Eller något. Alltså jag var en parodi på mig själv. Alltså jag var så här, ännu starkare karaktärsdrag åt olika håll. Jag hoppas att jag blir så här, timid som gammal gumma. Och inte typ tvärtom. Men jag kunde vara hård, jag kunde vara väldigt så här, principfast och jag men kunde påverka andra och vara likadant. Så det finns så här, två tjejer som gick i min klass. En heter Anneli, en heter Anna. Som av olika skäl inte riktigt var med i gänget som jag var med i. Det, när jag tänker tillbaka på det så känns det som att jag kunde använda min maktposition till att så här, ställa krav och typ, tycka saker hit och dit och säga saker till dem. Och inte låta dem alltid vara med på ett sätt som jag ångrar och som jag inte tycker är schysst. För även om jag kanske inte hade agerat som de hade gjort eller tyckt som de har gjort eller liksom sagt de sakerna som de gjorde, så var de liksom i en annan position. Och då är det inte schysst att så här, sparka neråt på det viset.
Ja, verkligen.
Så jag skulle verkligen vilja be om ursäkt till dem. För jag tyckte inte att de var dåliga personer eller så. Tyckte att de kunde vara lite gnälliga ibland och liksom lite sådär saker. Men inte saker som på så vis att de förtjänade att inte få vara med. Så det skulle jag vilja be om ursäkt för. Och sen så, en av mina bästa vänner, Ida, som jag har varit vän med sen jag gick i tvåan på lågstadiet. Och som nu är i mitt så här Öviksgäng, som är min så här trygga sfär. Kanske i tvåan på gymnasiet så hade vi någon diskussion eller någonting. Och då sa hon bitch till mig. Vilket jag reagerade negativt på. Jag är väldigt känslig med sånt. Och är väldigt så här nolltolerans mot att man säger sådana saker till varandra. Och har aldrig varit så här skitsnacka gäng. Och jag blev sjukt kränkt av det. Och fick nästan typ hela min tjejkompisgäng att typ inte riktigt hänga med henne på ett tag. Och så här, körde liksom silent treatment mot henne. För att jag just inte hade fått en ursäkt. Eller vi hade rensat luften. Men även där var jag också den jag är. Och liksom, det var inte schysst. Det var inte starkt. Det var inte snyggt. Så även om hon sa bitch och det var dumt, så hade ju, det var ju liksom inte proportionerligt mot den behandlingen som kom. Så förlåt Ida. Och vi är, så här, vi är väldigt bra vänner idag också. Men de här sakerna ska man inte bara låta vara. För de blir så här hål som är kvar. Så jag hoppas att jag kan bli bättre på att be om ursäkt.
Nu har du ju verkligen tagit ett par stora kliv här. Om du har haft så svårt med det innan.
Ja.
Var det jobbigt?
Ja, jag tycker det är svårt. Det är svårt. För, just för att det blir ett sånt självhat.
Ja.
Är jag en dum person?
Nej, det tycker jag inte. Inte värre än någon annan. Tvärtom, tror jag.
Men, ja, ska vi gå över till något annat?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi köra?
En polett. Har du en polett?
Ja, men det har jag. Här om några dagar efter att det här avsnittet sen så ska ju vi på kick-off till Gardasjön och Milano. Och sen så kommer jag förmodligen stanna ett par dagar i Milano, för jag har min kompis Jesper som jobbar, han har ett ganska coolt jobb, jobbar på Bottega Veneta där.
Åh, oh, vad gör han där?
Han är Marketing Creative Director heter det.
Kul!
Så han rattar deras typ marknadsföring och deras kampanjer med foto, design, koncept, allt. Och, nej men, i och med att vi ska resa, vi har ju pratat om resande förut och sådär. Och en grej jag har tänkt på igen, det här är någonting jag har tänkt på i olika omgångar i 10-15 år tror jag. Men det är just att så här, det saknas bra plattformar för resebokning. Jag menar, de är väl kanske inte dåliga allihopa för vad de är. Jag menar, det finns hyfsade liksom motorer för att söka på flyg och hotell och flyg och hotell i kombination och så här. Men jag skulle vilja ha någonting som använder kraften i så här, liksom all data som finns att tillgå i liksom hur bra UX kan vara idag, hur man kan använda AI för att liksom komma fram till saker. Till exempel då, när jag skulle försökte men misslyckades med att hitta en bra så här, mini-weekendresa för ett par veckor sedan. För att jag ville typ så här, resa tisdag till fredag eller tisdag till lördag till någonstans där det fanns en strand och bra mat. Och sen ville jag inte, så här, jag hittade typ en resa som var bra till Mallorca. Men då skulle man flyga hem så här, 06.30 på söndagen och då ska man upp typ 4.
På söndagen också?
Ja, och det är så här, men jag kan inte åka på en sån minivecka och sen gå upp 4 sista dagen för då är jag typ trött. Där är om jag inte hade åkt på den här resan överhuvudtaget när jag sen ska börja jobba på måndagen. Så att så här, det neutraliserar effekten av hela resan. Typ.
Exakt.
Eller så var det liksom, du vet, alldeles för dyra flygbiljetter för att vara så här, en resa inom Europa och när man ändå bara ska resa några dagar. Eller så var det liksom någonting annat fel. Så jag hade bara velat ha en tjänst där man kan tala om det här för. För jag vet att så här, lägger man, om jag hade orkat lägga 20 timmar på research så hade jag hittat den här rätta resan. Men det är för mycket jobb. Så jag hade velat tala om för ett verktyg. Att så här, okej, det här är dealen. Jag vill resa någonstans som är så här, max 3,5 timme flyg bort, 4 kanske. Där de har liksom ett bra drägligt utbud av mat och dryck, det ska inte vara en storstad och det ska finnas bra flygförbindelser, jag vill åka liksom ut innan 3 på eftermiddagen på tisdagen och sen så vill jag inte flyga innan 12 på sen, alltså så här, och att det ska liksom vara bra väder och sandstrand och gärna finkorn i sandstrand, ingen jävla stenstrand. Så här. Men liksom bara typ läsa upp för en AI eller liksom skriva in att så här, det här är mina preferenser. Nu kan ni gallra fram så här, de bästa resultaten. För att det, är så, det finns så en oerhörd mängd destinationer och liksom sätt att resa allting. Att det blir liksom lite omöjligt att manuellt gräva sig igenom allt där. Men, och tyvärr så finns det då ingen liksom bra lösning för det. Så om jag inte hade varit fast i PR-branschen så hade jag kanske startat ett sånt här techbolag som plockade ihop de bästa människorna från lite olika så här, ingenjörer och designers från några resetjänster som jag ändå på olika sätt tycker är lite av förebilder, Momondo.
Ja, men jag tycker det är skitbra problem för det känns som att alla valmöjligheter som kommer med de här sajterna har blivit att det är för mycket val.
Ja, det är inte kurerat på
nej,
något sätt.
Nej, det är typ så här eBay-symptomet lite. Att man bara säger, men jag vill absolut inte ha, alltså det här är totalt irrelevant för mig. Ska man sitta och söka och scrolla och som du säger, det kan ta hur lång tid som helst. Och framförallt som du säger så kan man ha ganska starka preferenser på vissa saker som är väldigt trånga sektorer. Att så här, jag vill inte bo i ett Drottninggatan liknande område. Det är väldigt viktigt för mig. Eller jag tycker att det är sjukt viktigt med mat. Så här.
Ja, exakt. Men det, medan det är oftast liksom för en själv i alla fall när man ska på en sån lite spontan liksom semesterresa inte är överordnat med destination. Men exakt alla så. De här flyg- och hotellsajterna utgår ifrån att du vet vart du ska.
Exakt så. Man söker mer en upplevelse. Mm. Jag söker så här, sjuk och mat, trevlig vy, lite genuint liksom. Ja, det kan man få lite vad som helst.
Jag är med i så här, Wings Advisory Board och har snackat lite om det här med dem och så.
Det vore cool.
De ja. Men jag tror att jag är ganska säker på att det hade varit en bra idé att dra igång en startup med det här anslaget. Det är också en väldigt liksom stor marknad. Om man hittar rätt position så är den, inte minst i Norden, ganska lönsam också. Jag tror att...
Jag tror definitivt.
Jag tror också att så här, du kan ta hela, eller stora delar av affärsresesegmentet genom det här, för att kan man bygga in lite smarthet med hjälp av AI och dataanalys liksom, så kan man ersätta liksom den här rådgivande dimensionen som en, redan är standard i affärsresebyrå liksom svängen.
Exakt.
Och där har du också ganska bra marginaler. Så det är, jag tycker det är lite tråkigt att jag driver PR-byrå, för annars hade jag kunnat satsa på det här.
Veckans människa.
Ja, vem är då det?
Caroline Sandström.
Vem är det?
Hon är, vad ska man säga, stylist, driver en blogg, gör mycket mode och stylinguppdrag, inredning. Jag tycker Caroline är en av de mest så här, tydliga esteterna bland så här, svenska influencers. Hon har sjukt tydligt liksom, formspråk, hon har liksom, en egen stil, en supertydlig stil. Och jag har följt henne ganska länge och hon har nu släppt en kollektion av halsband som är sjukt snygga. Jag ska ut till Antib nu. Nästa vecka. Och då är det så att, nej, jag är i Antib nu. Jag är i Antib. Och har fått ett så sjukt snyggt halsband av henne som är så här snäckor och liksom pärlor. Så det är så här klassiskt, liksom, lite så här hippie halsband, men väldigt snyggt, för hon är också väldigt så här duktig på hantverk. Och bygger typ ena bord, möbler, alla grejer. Så jag tycker hon är så här sjukt talangfull. Sjukt bra attityd och jävligt duktig, och jag tror att hon kommer att såhär, skapa coola grejer.
Mm. Men kul. Vad hette hon på?
Caroline Sandström heter hon. Så, då har vi pratat om förlåtelse. Och som ni märker så har vi tagit er feedback på allvar och försökt blotta oss lite mer själva. Jag är typ helt slut och lite rädd. Så jag hoppas att ni förvaltar det här väl och delar gärna med er själva om någon gång som ni har bett om förlåtelse eller gett förlåtelse till någon annan. Eller om det är någonting du skulle vilja säga till någon. Så kan vi kanske prata mer om avsnittet också. Off-tape typ.
Vi vill påminna om, det gjorde vi inte förra avsnittet, att betygsätt gärna podden i ja, vilken app ni nu lyssnar på den genom. Där kan man då liksom rösta på en skala 1-5 och så kan man också lämna kommentarer, och ju fler som gör det här desto fler får i förlängningen se liksom att podden finns.
Och hjälper ju också oss att bli bättre om ni ger lite input, och det kan ni också skriva på Instagram på Simon_Strand eller Bodil Sirén.
Ja.
Hörs om en vecka.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.